Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Men du, hur är det med dig?
Nej, men det är som en jobbig förkylning i princip.
Men du fick ställa in resan till Stockholm?
Ja, det var jättetråkigt. För jag har ju två vaccindoser och allting. Så man tror ju att man ska bli förskonad från det här. Men uppenbarligen inte.
Jag ser att du har fått in julgranen i alla fall där bakom dig.
Det stämmer, ja. Det är min son som har pyntat.
Ni har kommit igång med lite julstämning. Ska vi bara rulla och så får vi se?
Mm.
Europa. Svårt att tänka sig en mer associationsspäckad romantitel än just den. Europa. Och har dessutom författaren ett så ryskklingande namn som Maxim Grigorjev, men skriver på svenska, Augustpris nominerad dessutom, då blir man ju nyfiken på riktigt. Så tur att man har en bokpodd och kan bjuda in Maxim Grigorjev hit till Samtal om böcker. Avsnitt 17 har vi kommit till, och mot slutet dyker Mattias Timander upp och har med sig modern, aktuell lyrik. Så ser det ut. Jag heter Lisa Tallroth. Nu börjar vi. Hej Maxim, välkommen till Samtal om böcker.
Hej, tack.
Ja, vi skulle ju ha setts i Stockholm, men nu blev det så att du är kvar hemma i Paris istället. Men vad är hemma egentligen, tänker jag direkt när jag börjar prata med dig. För du är född i Moskva, uppväxt i Stockholm och bor idag i Paris, där romanen också till stor del utspelar sig. Vi ska återkomma till det. Men vad är hemma?
Ja, nej, men hemma för mig är hemma med min familj, skulle jag vilja säga. Det är hemma i min lägenhet, var den än nu råkar befinna sig.
Den har befunnit sig på ganska många platser i detta Europa som du skriver om.
Ja, precis. Jag växte upp i Stockholm, men sen så har jag bott på lite olika ställen i Europa, i Berlin och Portugal och så. Så vi har flyttat runt.
Ja, det har du ju också gemensamt med en del av romanens karaktärer. Men Paris slår emot den väldigt intensivt i den här romanen. Det luktar mycket i ditt Paris.
Mm.
Hur luktar det idag? Har du varit ute?
Jo, men det luktar ungefär som vanligt. Det är väl en blandning av parfym och lite mindre trevliga lukter. Det är ju Paris är en väldigt tätt befolkad stad. Så det är mycket folk på små utrymmen. Det jag har försökt fånga den här atmosfären. Man måste ju tänka på att huvudpersonen Nikita då, som är berättaren, han är ju 14 år och kommer till Paris för första gången. Och så bestämmer han sig för att stanna kvar, så att han rymmer i princip. Så är han hemlös i Paris i några månader. Så att det Paris som han tecknar är ju kanske inte det Paris som en turist eller någon som växer upp i de finare delarna av stan skulle teckna. Så att man får ju tänka på att hans perception av alla de här lukterna, och det kommer ju ur den hemlösa tillvaron och liksom det sätt som han måste röra sig på gatorna.
Du är ju fenomenal på det här, så jag tänkte faktiskt att jag bara skulle direkt ge en liten scen så man vet vilket Paris vi delvis rör oss i. I romanens början på sidan 14 så berättar Nikita så här att överallt luktade urin till den grad att man själv började ifrågasätta sin hygien. Och till och med nu, 20 år senare, kan jag känna den stanken som på något sätt ätit sig in i mitt väsen. Precis som jag nu, där jag sitter vid det runda bordet, kan känna mögellukten även när jag går ut. Eller alltjämt inombords kan återkalla stanken av grönsaker under olika stadier av förskämning från soptunnorna utanför matbutikerna, eller bromsvätskan och det brända gummit i metron, de söta avgaserna från de sluttande svängande boulevarden, Lindblom, Syrenblom, Pionblom, någonstans inom mig, kanske i min medelpunkt, jämte snöstormar och gatlyktornas sken. Ja, och här får vi också veta att vi i romanen rör oss i två tidsplan.
Ja, minst två.
Ja, precis, minst. Men vi kan säga att alltihopa börjar ju med att det är Nikita som en gång var 14 år när han kom till Paris och bestämde sig då för att stanna kvar, eller hoppa av, eller rymma, eller vilket begrepp är bäst?
Låta bli att återvända, har han kommit fram till kanske. Det här är ju den stora handlingen som han begår i sitt liv, kan man säga. Det är den största enskilda livsförändrande saken som han gör när han är 14. Och det tar ju, när han skriver den här boken, det är han som är berättaren, så är han ju strax över 40. Det tar ju honom några decennier att liksom komma underfund med och försöka förstå liksom vad det är som har gjort att han stannade kvar i Paris. Hur ska han liksom kunna förklara det för sig själv? Och det finns väl ingen egentlig förklaring. Alltså det är väl det som är det intressanta för mig med den här handlingen. Att han, det är väl både en väldigt, väldigt aktiv handling, men också en väldigt passiv handling. Alltså han är i stan och så blir han kvar där. Så att han, för mig så är det den bästa beskrivningen att han liksom låter bli att göra någonting snarare än gör någonting. Med den här att han låter bli får oerhörda konsekvenser för hans liv. Samtidigt så han försöker ju förstå det på många olika plan. Och ett sätt för honom att försöka förstå det är att tänka på att han egentligen var en främling också i Moskva. Så att det faktum att han blir kvar i Paris och blir då en sån här emigrant eller främling, hemlös, det förändrar kanske inte så mycket, utan det är snarare en bekräftelse på hans tillstånd som han kände redan som barn i Moskva.
För då är ju han lite yngre än många av de andra exilryssar som han träffar i Paris.
Man talar ju om olika vågor av rysk emigration till Europa och i synnerhet till Paris. Då. Efter revolutionen så var det ju i princip 2 miljoner ryssar som lämnade landet. Och då talar man om den första vågens emigration. Och det är klart att de hade ju mycket större politiska skäl. Alltså de kunde inte vara kvar där. Fördrevs. Och för dem fanns det ju en tydlig poäng med emigrationen. De trodde ju ganska länge, alltså skulle säga fram till 30-talet, alltså i princip i 10-15 år, trodde de att de strax skulle återvända. Så de trodde ju att den här bolsjevikkuppen, som de kallar den, kallar ju aldrig för revolution, utan de kallar det för oreda och kupp och sådär, att det skulle blåsa över och så skulle de återvända hem helt enkelt. Och då såg de såg det som sin uppgift att föra vidare den här ryska kulturen som fanns innan revolutionen. Den rena, som de tyckte, den ursprungliga liksom, ryska kulturen. Och den, när de sen insåg att de inte skulle kunna återvända på ett tag, då blev det mer och mer så att de tyckte att de skulle föra vidare till sina barn. Så då blev det en annan sorts bubbla då, som de levde i, där man skulle föra vidare den här kulturen som man tagit med sig hemifrån, men till sina barn. Och deras barn var ju i princip fransmän, de var ju de som var födda i Frankrike. Så där uppstod det en massa konflikter. Och sen så kom det nya vågor av migration under hela 1900-talet. Så att Nikita egentligen är den, kan man säga, sista vågen under 1900-talet i alla fall. Det pågår ju fortfarande. Men där egentligen inte finns något politiskt skäl. Alltså idag finns det ju såklart politiska skäl till immigrationen från Ryssland också. Alltså om du tänker på mänskliga rättigheter och hela den situationen i landet är ju också hemskt. Men den är inte lika stora mängder människor som liksom som fördrivs från sina hem helt enkelt.
Nej, jag tänker på begreppet exil, bara insåg jag när jag läste din bok att bara det har ju glidit lite i betydelsen mellan förvisning, flykt, till att vi idag kanske talar om exil som någonting man kan gå i jag menar helt frivilligt, men att man försöker bevara en del av sin identitet, framförallt sin ursprungliga identitet, även i sitt nya hemland. Du till exempel, Maxime, du är i exil nu. Tänker du på dig som en exil-svensk i Paris? Eller?
Alltså när det är så lätt att resa idag i Europa, alltså åtminstone om man så att säga redan är inne i Europa, så är det väldigt enkelt att resa mellan olika länder i Europa och så där. Så det är svårt att säga att man skulle vara i någon sorts exil, annat än i någon väldigt, väldigt vag mening. Att liksom, man brukar ju tala om att människan som sådan är ju i exil i sin tillvaro, så att säga. Men det, jag vet inte om jag tror riktigt på det där. Utan för mig är exil är en återvändsgränd. Alltså det är någonting som den som är i exil har ingen annan utväg. Så att för mig är exilen en väldigt statisk position.
Mm. Och det är väl där vi hittar Nina, den andra huvudpersonen i romanen. Hon är ju väldigt mycket av den här, som du beskrev där, hon är ju fortfarande besatt av sitt Ryssland och besatt av att vara hemifrån. Men hon är ju inte heller på något sätt nöjd med det land hon har kommit till. Hon tycker ju att Frankrike i mångt och mycket är en stor besvikelse.
Ja, alltså Nina är då den här äldre kvinnan som tar hand om Nikita till en början. Och sen så blir de nära vänner, och till sist så visar det sig att de egentligen var de enda vänner som de hade, så att säga. Så det är mellan dem den här romanen egentligen utspelar sig. Det är deras värld som den tecknar, så att säga. Jo, men Nina var ju också yngre än Nikita när hon då flyttade till Frankrike. Så hon har ju förstås också lite barndomsminnen från Ryssland och sådär. Men hon representerar egentligen två saker. Alltså det ena är ju det du säger, att hon lever ju i exil, och hon lever i den här gamla immigrationskulturen som hon både älskar och hatar, och älskar att hata och hatar att älska också. Men hon representerar ju också på något sätt en viss europeisk kulturborgerlighet. Alltså hon lever i en väldigt fin lägenhet omgiven av böcker, och det enda hon gör är ju att i princip hålla på med de här böckerna. Alltså hon läser och skriver och översätter och sådär. Så att hon lever på något sätt den drömmen om Europa som då Nikita har hört talas om som barn själv. Men den drömmen är ju i och med den här instängdheten i den här exilkulturen som hon har valt, så är det också ett väldigt isolerat liv som hon lever.
Men vad handlar den här drömmen om? Drömmen om Europa, som du sa.
Alltså det är för mig en väldigt enkel dröm, och det är väl att få hålla på med det man vill hålla på med. Det är en sorts frihet som går ut på att man blir lämnad i fred. Nikita är ju förälskad i en flicka i Moskva när han är 11-12. Och hon är övertygad om att enda sättet för henne är att leva ett fullvärdigt liv, alltså att verkligen bli något annat än en hemmafru, som hon säger, det är att flytta till Europa. Det är den drömmen, tror jag, som fortfarande idag för många representeras av Europa.
Många i Ryssland, tänker du?
Ja, precis. Ja. Så inte bara i Ryssland, tror jag, i hela världen. Alltså, i många delar av världen, tror jag. Att inte behöva vara i krig, att inte... Och Sannas mamma säger någonstans att man ska kunna ta taxi till teatern och ingen ska ha någon jävla åsikt om det. Att det livet, det är det kulturella livet, det är det som Europa står för, som dröm.
För att det är klart, med perspektivet från ett totalitärt samhälle som det Moskva de har lämnat, eller det Ryssland de har lämnat. Men jag tänker ju på Europa med mitt svenska perspektiv som ett väldigt identitetsstarkt. Alltså vi har starka nationalstater, och det alla medborgarna förväntas på något sätt ändå ställa upp på det projektet. Så kan man gå helt under radarn i Europa?
Ja, men jag har ju gått under radarn, kan man säga. Så det är klart att jag har, i och med att jag växte upp i Sverige, så lärde jag mig svenska, så började jag skriva på svenska. Så det är klart att någon nationell tillhörighet har man ju i slutändan. Men det är ju ingen som förföljer mig. Alltså det är väl ingen Det är ingen som förföljer mig, tack och lov, för att jag pratar svenska. Eller för att jag vägrar prata svenska eller något sånt. Utan det är klart att samma frågor finns, och de är väldigt dominanta i det kulturella samtal som förs, alltså det hela den här nationella identiteten och sådär. Men än så länge, tack och lov, har vi ju inte något förtryck på samma sätt som du kan ha i Ryssland idag till exempel.
För jag tänker, det du beskriver tror jag många också skulle kunna lägga i begreppet om den amerikanska drömmen, att där är man mycket mer av ett individuellt projekt att få skapa sig själv.
Nej, men det finns väl en dröm om USA också, tror jag, i många delar av världen, men den är ju lite annorlunda. Det handlar mer om att tjäna pengar, tror jag. Alltså, det handlar om att man ska åka till Amerika och make it, alltså att man ska bli rik och framgångsrik. Och just det här har jag aldrig uppfattat med den europeiska drömmen, att det handlar inte om framgång, det handlar om att kunna ägna sig åt det som man är intresserad av först och främst. Så är det för mig.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och den här romanen, vad var det som pockade på som fick dig att skriva den?
Ja, alltså, jag brukar ju börja med väldigt tekniska frågor. Så där. Det är lite förvånande också, måste jag säga, för mig. Det här är min tredje bok. Så jag är lite så här, överraskad av hur mycket uppmärksamhet. Jag har fått väldigt glatt överraskad. Men jag har inte väntat mig, för att jag ser mig själv som en ganska teknisk författare. Som skriver litteratur som kanske först och främst är intressant för andra personer som är intresserade av att skriva litteratur. Så det är väldigt fint att se att liksom, även en icke-tekniskt intresserad läsare kan få ut någonting av det. Men så för mig var det, utgångspunkten var för mig frågan om hur det ena följer på det andra, helt enkelt. Alltså, jag tänkte så här, när man skriver någonting och så beskriver man en miljö och sen så beskriver man en annan miljö, eller beskriver en människa och så beskriver man en annan människa, så finns det hos läsaren ett antagande att de hör ihop, alltså bara för att någonting följer på någonting annat så finns det ett antagande. Och det här var väldigt fascinerande för mig, för att jag insåg att det här är en väldigt, väldigt grundläggande struktur i litteraturen. Alltså, vad tänker du, att kapitel kommer efter ett annat kapitel. Och liksom det som inte sägs mellan de här kapitlen, det läser läsaren in. Så läsaren förstår och skapar sig en bild bara genom att se fragment. Så då tänkte jag så här, om jag skulle skildra en inre värld som är då Nikitas, som är den här mannen, hur skulle jag kunna göra det på det mest trovärdiga sättet, helt enkelt? Vad är en människa för sig själv först och främst? Och då kom jag på, eller då tänkte jag så här, ja, men det är inte en berättelse, utan det är någonting som hänger samman genom rummet snarare än genom tiden. Så att om jag ska skildra en människas inre liv så måste jag göra det genom att ta en karta över Paris till exempel. Och så ska jag skildra det som en karta snarare än som en historia där den ena kommer efter den andra. För det här citatet som du läste upp i början med alla de här lukterna som liksom finns samtidigt, det är också en av de stora poängerna med den här romanen, är att försöka visa hur för i en människa så finns alla de här minnena samtidigt på något sätt. Så bara för att någonting tilldrog sig för 20 år sedan och någonting annat tilldrog sig för 5 dagar sedan, så finns det egentligen ingen skillnad när man väl upplever dem inombords. Så tanken var att allt går in i varandra, liksom, allt påverkar varandra hela tiden.
Jag såg du formulerade det någonstans som att minne Det är inte någonting man har, utan det är någonting man är. Man minns inte, utan man är minne. Mm. Det är det du beskriver nu, att det är de, att de har så att säga omvandlats till personlighet, till erfarenhet, till ett inre
liv. Precis, och det liksom verkar inom en. Och det, jo, men absolut. Alltså, minnet är en värld, och det är också det som är jag, kan man säga. Mm. Nej, men jag tänker att vi använder alla de här metaforerna, alla de här orden. Alltså jag, värld, minne, som liksom antyder att det skulle vara väldigt olika saker. Men egentligen är allt samma sak i grunden.
Nämligen människan.
Människan, det vill säga jag, minne, värld.
Ja, det som konstituerar oss.
Mm, mm.
Och det här, när du säger karta... Boken har ju 20 kapitel, precis som Paris har 20 arrondissement. De går ju som en spiral, börjar med ettan i centrum och rör sig utåt i en spiral. Har du liksom rent faktiskt tänkt att man ska läsa boken med någon sån idé om hur kapitlerna går över varann, eller?
Ja, eller ja, nej. Alltså man kan ju, det är klart att man kan läsa den med det i åtanke. Jag skrev ju det ju så. Alltså jag tycker att till att börja med det är väldigt fascinerande att se att man liksom kan numrera en stad på det här sättet. Och det här är ju också en scen i romanens början då. Oksana, den här flickan som Nikita är förälskad i, förklarar det här för honom. Att det är så här det är i Paris. Det gjorde ett stort intryck på mig när jag var barn och lärde mig det här. Men det som jag tänkte, det är som du säger, att varje kapitel motsvarar ungefär varje arrondissement och dess storlek och plats på kartan. Så att eftersom jag tänkte att historien inte skulle vara linjär, så den är inte berättad från A till B till C och D i tiden, så att säga, utan den hänger mer samman i rummet. Så jag tänkte att det här skulle helt enkelt vara till hjälp som en struktureringsverktyg, för att det som händer då i kapitel 1, det första arrangemanget, kan ju då förbindas precis som på kartan med de här närliggande arrangemangen. Man kan röra sig genom textens värld ungefär som man rör sig genom Paris, tanken. Så att man kan inte komma från kapitel 1 till kapitel 20 direkt, utan att ta omvägen via andra kapitel, så att säga. Det är alltid så jag skriver när jag gör, att jag har en väldigt tydlig struktur som sen blir mindre och mindre och mindre synlig för läsaren. Så till sist så försvinner den nästan. Men det primära är de här två människorna som verkligen, som jag nu har så att säga umgåtts med i 6 år, 7 år, som finns för mig som nästan som verkliga människor.
Har du själv, tycker du, fått svar på varför Nikita stannar i Paris? Varför han aldrig återvänder till sitt hemland?
Jag tror att enda svaret är att sluta ställa sig den frågan, helt enkelt. Det är väl det de säger i psykoanalysen, att man är klar när man inte längre har någonting att tänka på.
Så du har slutat ställa dig den frågan? Gör Nikita det, tänker du, också så småningom?
Ja, jag tror att Nikita också går vidare från det där. Det gör han. För mig som författare var väl en större fråga så där, hur ska jag kunna beskriva det här för läsaren och få läsaren att tro på det här? För det är ändå en väldigt, väldigt dramatisk handling. Och den har ju aldrig ägt rum, eftersom det aldrig har funnits någon Nikita. Så det här är ju hittepå, så att säga. Nej,
ja, men jag tänker du att han är en trovärdig karaktär ändå?
Ja, men det får väl läsaren svara på. För mig är han ju det, och jag har ju tillbringat liksom de senaste åren med att försöka göra honom så trovärdig som möjligt. Det här har man ju olika verktyg för. Alltså man kan ju skapa någon slags händelser i hans bakgrund, i hans historia, som kanske får läsaren att tro på att okej, han är lite sådär, så han skulle kunna bete sig på det här sättet. Så det, hela den här rollfigurskonstruktionen kommer upp när man ska legitimera en sån handling. Jag menar, vad är det som gör att man tror på fiktionen egentligen? Vad är det som gör att man köper en viss bok men inte en annans berättelse?
Har du själv identifierat det när du är läsare?
Så det jag kan säga är att man är ju ganska välvilligt inställd som läsare. Det börjar ju med att man har en suspension av misstro, som det säger. Suspension of misbelief. Så man börjar ju med att tro på det. Och sen så är det någonting som sker så att man slutar tro på det. Så det är inte så att det är tvärtom. Utan det är någonting som författaren gör fel någonstans. Du är absolut så att jag ofta tänker på det. Vad är det som har gjorts fel helt enkelt? Vad är det som har fått mig att sluta tro på historien? För mig så är det väldigt ofta så att det handlar alldeles för mycket om berättelser och alldeles för lite om en skildring. Och det i sig är en fråga om detaljnivå, tror jag. Du har ju märkt att mina böcker är väldigt detaljerade och det är många liksom väldigt faktiska små detaljer från världsupplevelsen. Och det här har egentligen bara att göra med att det är så jag själv... Det är den typen av litteratur som jag tror på själv. Alltså, om jag inte ser någonting framför mig, då tror jag inte på det. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att få läsaren att se för att tro på det som händer. Och så ska det finnas en balans mellan det sättet som en rollfigur uppfattar världen och det sättet som den beskrivs i boken. Du har en Nikita då, som är ganska matematiskt lagd man, skulle man kunna säga. Han ser gärna de här olika vinklarna, alltså hur ljuset faller på golvet och så där. Hur människor rör sig genom stan och så där. Det här lägger han märke till naturligt. Och då är det naturligt att det beskrivs i texten också. Mm.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vad är ditt förhållande till Ryssland idag? Du lämnade ju landet när du bara var 13, va?
Ja, precis. Nej, men jag kan säga att den var ju mer nostalgisk innan jag skrev den här romanen än nu. Nu känner jag ingenting alls.
Ingenting alls?
Nej, och det har väl kanske att göra med att jag var tvungen att använda en viss del av mina egna minnen och erfarenheter för att teckna Nikita. Så det tog 6 år att skriva den, och den färdiga romanen är ju... Jag hade ju inte den i huvudet när jag började, så att säga. Den var väldigt annorlunda från början. Och från början så, när man ska skriva om någon som har lämnat sitt land och när han är tonåring, så utgår man ju förstås från den här väldigt enkla föreställningen, som förmodligen är sann i väldigt många fall, att någonting klyvs inom en. Att liksom, det finns ett före och ett efter. Och sen så ägnar man liksom resten av livet åt att försöka föra dem samman igen. Att foga ihop det här brutna kvisten igen. Men det går ju inte. Alltså, det är klart att när jag var som Nikita, när jag var 15 eller så, saknade jag mitt hem förstås. När mina vänner och så, saknade Moskva. Men inte nu alls.
Har du slutat ställa dig frågan?
Ja, kanske det. Det kan jag kanske helt enkelt inte tänka på det längre. Och anledningen till att jag inte tänker på det är väl kanske att det inte finns någon emotionell erfarenhet som tvingar mig att tänka på det. Men jag kan ju känna mig väldigt främmande inför Ryssland av idag. Så det har ju gått väldigt många år. Det här landet har förändrats väldigt mycket. Och jag har inte varit där så här jättemycket.
Det har du ju gemensamt med de exilryssar du skriver om i romanen. De har ju också skriver ju om ett land de inte har varit i på väldigt, väldigt länge.
Ja, precis. Det här var lite intressant för mig att skriva om ur perspektivet att under Sovjet så gick det helt enkelt inte att återvända. Du kunde inte hälsa på din familj. Och så här. Sen åkte du, så åkte du för alltid. Det var det som var känslan. Idag är det är ju bara att flyga dit. Liksom. Det är ingen som skulle hindra en. Det var intressant att skildra den här, just Nikita. Han återvände ju till sist, kort. Och det blir en väldigt stor besvikelse, får man säga. Det blir ingenting alls av det. Men just det faktum att han egentligen hade kunnat återvända när som helst. Men just lät bli. Om igen. Det att försöka skildra det här, det var svårt och intressant. Och jag tror någonstans att jag lyckades...
Vi, så småningom erövrar han ju ett liv i Europa, och vi rör oss genom de här europeiska städerna. Och du, Maxim, du har ju också rört dig väldigt mycket runt om i Europa, men du talar svenska, du skriver på svenska och du har ju haft väldigt viktiga år i Sverige. Du kom hit som ung tonåring. När flyttade du först ut från Sverige?
24-25 var jag, så 2004-2005. Nej, men jag ville bli författare.
Och kan man inte bli det i Sverige?
Det var svårt, alltså det var svårt för mig att föreställa mig hur det skulle gå till att bli författare i Stockholm. För att jag behövde mycket, mycket tid och jag behövde leva billigt. Och jag ville ju också jättegärna bo i en stad. Jag vill inte liksom... Jag menar, det är klart man kan bo billigt i Sverige om man bor någonstans utanför Stockholms innerstad, så att säga. Men det går ju inte att göra det i Stockholms innerstad. Men för mig så var det viktigt att känna den här, att jag är en del av stadsmiljön. Så att jag såg helt enkelt ingen annan utväg än att lämna Sverige.
Och du har dessutom nu gift dig med en amerikansk kvinna som också är författare. Så du har liksom ytterligare ett ben i ditt internationella liv. Men så vad betyder Sverige för dig idag? Eftersom du ändå skriver på svenska, och vad finns svenskan och Sverige i ditt författarskap någonstans idag, tänker du?
Det kanske är det som kommer att utgöra det stora nostalgiobjektet för mig så småningom. Jag har utvecklat en stor kärlek till svenska språket. Så det här är ju också en fråga som de här ryssarna i boken ständigt ställer sig, så här: hur ska jag kunna skriva på ryska när jag inte bor i Ryssland? Alltså, vad kommer det hända med mitt språk? Det här har varit en central fråga för alla, tror jag, som befinner sig i exil då, för att språket konserveras. Man tar med sig ett språk och sen har man det språket, medan det i hemlandet förändras språket, men ens eget språk blir liksom kvar någonstans i ögonblicket då man lämnade. Så att det är klart att den frågan finns lite grann för mig, men det är svårt att säga, för att jag lärde mig svenska som mitt kanske tredje eller fjärde språk. Jag lärde mig spanska först i Moskva. Så att svenskan representerar ju inte något så här hemspråk för mig. Och ändå gör det, för att ändå så är det språket som jag har valt att arbeta i, uttrycka mig. Så det är ett kärt verktyg, skulle jag säga. Just verktygsförhållandet är viktigt för mig. Alltså att en författare måste förhålla sig till språket som ett verktyg. Och då är det nästan enklare att skriva på ett annat språk än ens första språk. Då är det lättare att se igenom språket. Så att säga.
Du har ju ett väldigt rikt språk. Så jag tänker att något inflöde måste du ha. Det kan inte ha avstannat när du var 25. Antingen så är det för att du, alltså de andra språk du talar och läser kan leta sig in i översatt form i din svenska. Eller läser du mycket på svenska?
Nej, men jag läser mycket. Jag läser mycket på svenska och jag pratar inte så mycket svenska. Men jag lyssnar mycket på svenska tack vare alla de här podcasts som finns faktiskt. Så det här är ju stor skillnad, tror jag, gentemot hur det var att vara i exil för 50 år sedan. Så idag har man ju en helt annan möjlighet att vara en del av delandet där man inte längre är. Det är ju nästan så att jag inte riktigt känner att jag inte bor i Sverige. Men jag hade lika gärna kunnat bo i en del av Sverige och ha mina kompisar i en annan del och liksom åka fram och tillbaka mellan de delarna. Så för mig så är landsgränsen i Europa... Det finns en yttre gräns i Europa som är problematisk. Men sen inom Europa, så länge man har det rätta passet, så kan man röra sig väldigt fritt. Bortsett från coronaperioden nu, så har det ju inte känts av som någon slags exil. Så.
Nej. Vad pratar ni för språk hemma, blir jag nyfiken på? För du har ju två barn. Hur gamla är de?
De är 1,5 och 4.
Och hur många språk pratar de?
Ja, de pratar två språk, kan man säga. De pratar engelska hemma och franska på sina respektive dagis och förskolor. Och så. Jag försöker lära dem ryska också. Så svenskan har hamnat lite vid sidan av, men jag tänker mig det kommer sen. Ryska är ju svårare än svenska att lära sig. Så det är bättre att de får lära sig ryska först.
Pratade din mamma ryska med dig, så kanske det är det som är ditt...
Exakt, och min mamma, som tur är, så kan inte min mamma engelska, så att, och hon bor i Sverige, så att hon kan antingen kommunicera på ryska eller på svenska med dem. Och då märker man direkt att så fort de kommer dit, så inom 2 dagar så kommer språken.
Vi ska börja avrunda här, men jag var nyfiken på det. Du sa att du läser svenska. Vilka svenska författare läser du och har funnit någonting hos?
Ivar Lo tycker jag är en fantastisk författare. Birgitta Trotzig är en sån här Det är ett författarskap som man ska läsa hela livet, tror jag. Det är en sån här, man kan inte säga att man har läst, eller jag kan inte säga, utan det här är någonting som jag läser. Ett riktigt bra författarskap, det är liksom, man blir aldrig färdig, och inte bara för att inte bli någon bildlig mening, utan också i en meningen att det tar lång tid att läsa. Man ska inte skynda sig igenom det. Så Birgitta Trotzig kan man liksom läsa typ några sidor om gången, och så lägger man det åt sidan, och sen återkommer man någon vecka senare, och så pågår det så här om och om igen.
Den här spiralrörelsen som du har i boken, det är en väldigt effektiv bild för livet överhuvudtaget och litteraturen, att man återvänder till samma ämnen fast ur en lite annat perspektiv. Man går
i cirklar, men
inte riktigt.
Nej, precis. Jag tänker så, det är så man fungerar inombords också, att man liksom tänker på samma saker hela tiden. Men lite annorlunda med varje gång, man tar pyttesmå steg varje gång någonstans. Mm.
Och när man har så många kulturer, språk och länder i sitt liv, hur firar man jul då? Hur ska ni fira jul?
Det blir en svensk jul, skulle jag tro. Man får ju välja och vraka.
Svensk jul i Paris med amerikanska inslag, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Du vet att det finns en svensk affär här i Paris faktiskt. Exilsvenskar kommer för att köpa alla sina vanliga matvaror och sådär.
Så det är där är det kö nu då i december för att köpa sill och anchovis och sånt.
Mm.
Tusen tack, Maxim Grigoriev, för att du tog dig tid att prata med oss om din nya roman Europa.
Tack för att jag fick vara med.
Nu äntligen är det dags för lite poesi här i Samtal om böcker. Mm. Det är ju inte dagligen eller varje vecka ens som vi ägnar oss åt det. Och därför är du specialinkallad, Mattias Timander.
Ja, alltså min egen kärleksrelation till poesin har faktiskt inte alltid varit särskilt given. Och det var inte kärlek vid första ögonkastet. Jag tyckte det var jättesvårt med poesi. Och jag tänkte så här, man måste förstå. Man måste fatta vad det är de säger, poeterna. Och sen så gav jag upp det. Och började lyssna på poesi ungefär som man lyssnar på musik. Med öppna sinnen. Och då såg jag att det finns jättemycket fantastiskt. Till exempel de här tre böckerna som jag har tagit med. Aktuell poesi just nu, alltså som jag har valt tre stycken pärlor som jag vill rekommendera. Ali Dervish till exempel, han är debutant. Saddam Husseins nya roman heter boken, men det är ingen roman, det är en diktbok. Han är från Malmö och han har gått Biskops Arnös författarskola. Han har skrivit spelmanus och nu debuterar han som poet. Men har man varit på poesiläsningar och sådär, då tror jag man känner igen det här namnet, för att han har varit mycket på scen. Alltså den här diktboken har ju ett ganska uppseendeväckande namn. Saddam Husseins nya roman. Den blandar verklighet och dikt, och författaren Ali går i texten alltså sida vid sida med den döda diktatorn.
Jag tänker att det måste vara lite humor i det hela också.
Absolut, ja. Mycket humor och absurditeter. Poesin i den här boken är briljant. Alltså jaget i dikten är barn till två kurdiska flyktingar från Irak. Vars historia och berättelse liksom spökar hos författarjaget, precis som diktatorns spöke finns med där hela tiden. Jag måste bara läsa de två första raderna. Saddam Hussein går bredvid mig och berättar om sin nya roman. Han är tacksam för feedback och kritik.
Ja, men det låter också som en bra ingång om man är lite ovan, för det är inte så högstämt.
Nej,
helt
det är
enkelt,
roligt.
Utan att
det är väldigt
roligt. Ali Dervish heter författaren Saddam Husseins nya roman. Dock en poesibok.
Och nummer två är ett poetiskt stjärnskott, Aya Kambar. Hon har debuterat med den här boken Hyperverklighet på Nystedt litteratur. Och trots sin låga ålder så har hon redan hävdat sin självklara plats på den svenska diktscenen. Jag mötte henne på litteraturmässan i Stockholm. Och alltså, jag tror för alla vi unga som försöker hålla på med någon slags poesi, så blir man, har lite dubbla känslor inför henne. Därför hon är så himla ung. Alltså. Hon är född 04, så hon är, vad är man då, 17 år.
Och hon går på gymnasiet.
Att ha debuterat med en sån här fantastisk diktbok innan man har tagit studenten, det är liksom lite provocerande.
Vad är det hon skriver om?
Hyperverklighet är liksom ett vittnesmål om hur det är att vara ung idag. Uppdelat i fem akter, det är halsbrytande skiftningar från den ena extremen till den andra. Så kan det ju vara att vara ung. Och jag tycker hon träffar så otroligt fint känslan av att stå på tröskeln till vuxenlivet. Man är inte riktigt vuxen, men man är absolut inte barn.
Och då får du upprepa namn och
Aya Kambar, Hyperverklighet. Och den tredje boken, det är också en ung tjej, Nico Erfani. Hon debuterar med boken Varv. Det är en bok som inte har kommit än. Den ligger på vårens utgivningslistor och det är någonting jag verkligen vill tipsa om, alltså att läsa. Jag har fått förmånen att läsa den i förhand. Och hon har en bakgrund i den här poesitidskriften, jag vet inte om du känner till, Ponton. Och så har hon gått på Biskops Arne, hon också. Hon har liksom hittat en poetisk röst som är väldigt unik. Alla sidor har inte mer än en rad. Och det är bara 100 sidor i diktboken. Så man kan säga att det här nästan utmanar gränsen för vad en diktbok kan vara.
100 rader.
Precis. Och just tack vare den här återhållna liksom, tystnaden i poesin så uppstår liksom en väldig laddning eftersom det är så väldigt få ord. Det får läsaren att förstå att det här diktjaget är någon slags upplösningstillstånd. Alltså. Det var tänkt att boken skulle heta Arv. Och det är faktiskt just vad dikten handlar om. Att ärva våld och minnen. Jag kan läsa hur diktsamlingen börjar. Jag vill säga att allt kommer bli okej, men jag vet inte. Det är en som jag har liksom ringat in till och med som jag tycker. Varför fick inte jag ha en barndom? Ändå älskar jag honom, tror jag.
Detta är ur den kommande diktboken Varv av Nico Erfani. Det var 3 poeter som du tipsade om där. Tusen tack, Mattias Timander, redaktör på Selma Stories.
Tack för att jag fick komma.
Det var allt för idag. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker blir det julavslutning. Fram till dess finns vi i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Talbot. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.